Jag ska läsa kapitel 2, verserna 1-30 ur Filipperbrevet. Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden. Om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert bästa, utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän ska böjas för Jesu namn. För himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Därför, mina kära, ni som alltid har varit lydiga, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara så som när jag var hos er, utan ännu mer nu när jag är långt borta. Ty det är Gud som verkar i er, så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Gör allting utan knot och utan förbehåll, så att ni blir oförvitliga och rena. Guds fläckfria barn, mitt i ett ont och fördärvat släkte, där ni lyser som stjärnor på himlen, när ni håller er till livets ord. Då kan jag vara stolt på Kristi dag. Mitt lopp har inte varit förgäves, min möda inte förspild. Ja, även om mitt blod skulle utgjutas när jag bär fram er tro som ett offer till Gud, är jag glad och gläds med er alla. På samma sätt ska ni vara glada och glädjas med mig. Herren Jesus ger mig hopp om att snart kunna skicka hem Timoteus till er, så att jag kan få nyheter om er och vara vid gott mod även jag. Jag har ingen annan med samma förmåga att känna det rätta ansvaret för er. Alla tänker bara på sitt, ingen på Jesu Kristi sak. Men ni vet vad han har gett prov på. Som en son hjälper sin far, så har han arbetat för evangeliet tillsammans med mig. Honom hoppas jag alltså kunna skicka så snart jag har sett hur det går för mig. I min tro på Herren litar jag på att snart också kunna komma själv. Jag har emellertid funnit det nödvändigt att skicka vår broder Epafroditos till er, min medarbetare och medkämpe som ni sände hit för att han skulle hjälpa mig med det jag behövde. Han har längtat efter er alla och har varit mycket olycklig över att ni hörde att han hade blivit sjuk. Och sjuk var han verkligen, nära döden. Men Gud förbarmade sig över honom, och inte bara över honom, utan också över mig, så att jag skulle slippa uppleva sorg på sorg. Därför är jag så mycket mer angelägen om att skicka honom, för att ni ska få glädjen att återse honom, och jag själv får mina bekymmer lättade. Ta alltså emot honom i Herren och med stor glädje. En man som han ska ni hedra. Det var i sitt arbete för Kristus som han var nära döden. Han satte sitt liv på spel för att ge mig den hjälp som ni inte kunde ge.
Tack Malin för textläsningen. Låt oss be tillsammans. Herre Jesus, nu ber vi att du öppnar ditt ord. Vi kommer till ditt ord därför att vi vet att det inte bara berättar saker för oss, utan att det också skapar någonting i oss, gör någonting med oss. Och jag ber att det undret får ske i den här gudstjänsten, i Jesu namn. Amen. Jag somnade och drömde att livet var glädje. Jag vaknade och fann att livet var tjänande. Jag tjänade och fann att tjänandet var glädje, skriver den indiske poeten Tagore i en av sina dikter. Jag vet inte riktigt hur många gånger jag har läst dagens text, men för varje gång jag har gjort det så är det en bild som egentligen inte finns mer än antydningsvis på raderna och mellan raderna som liksom har tagit form för mig. Det är bilden av det där ögonblicket i en konsertsal när till exempel en symfoniorkester stämmer sina instrument inför en förestående konsert. Skälet till att just den bilden framträder, det är att det finns så många ord i den här delen av Filipperbrevet som drar just in emot samstämmighet, enighet och enhet. Och ett av de orden, svenskans endräkt som vi hörde, är egentligen ett ord som är besläktat med ordet symfoni. Bilden är följande. Det musikaliska verket ska alldeles strax framföras. Men det ska ske nu med instrument av de mest skiftande slag. Det är violiner, cello, kontrabas, piccolaflöjt, pukor och cymbaler. Innan allt sammans kan börja så måste instrumenten stämmas. Någon anger en referenston eller en stämton. Vanligtvis ett ettstruket A har Urban lärt mig att man stämmer utifrån. Och så vet ni hur det låter. En smärre kakafoni utbryter plötsligt i rummet när alla liksom ska hitta den här tonen. Och alla kalibrerar sina instrument utifrån den tonen. Och några ögonblick senare så byts detta ut mot harmoni och samstämmighet. Alla olika instrument har hittat just sin relation till den där tonen. Och så skapas någonting tillsammans som inte är möjligt att skapa på egen hand. Det skapas någonting oerhört. Instrumentalisterna har var och en bara en strimma av detta stora. Men tillsammans lyckas de nu skapa det. Det är någonting av den här känslan som finns i den här passagen av Filipperbrevet. När Paulus nu skriver till en av de viktigaste församlingarna i den då kända världen, brohuvudet i kallelsen att föra evangelium till Europa, och han vet, det här kommer inte bli enkelt. Utmaningen är gigantisk, motståndet redan väldigt hårt. Ska detta kunna bli möjligt? Så får ingenting splittra eller söndra den gemenskap som ska bära detta budskap vidare. Uppdraget är givet av Jesus själv att ta evangeliet till världens alla hörn. Men hur ska detta gå till? Paulus har ju redan mött hur knöligt detta är. Han har mött starka viljor i församlingarna. Han har redan mött uppdelningar. Några drar dit, andra drar hit. Och det är påfallande hur stark just tanken på enhet eller enighet i uppdraget är i den här passagen. Därför ett ganska långt stycke om vikten av att låta sig stämmas i relation till de andra. Jag tror att vi har själva stämtonen eller referenstonen i den femte till den åttonde versen som ni hörde. Alltså den ton utifrån vilken alla instrument måste stämmas om skönheten och kraften i uppdraget ska frigöras. Det är också intressant att precis den här passagen tror man från början var en hymn, en Kristushymn som de första kristna sjöng igen och igen för att minnas Jesu människoblivande, inkarnationen och Jesu upphöjelse. Så sjöng man in det budskapet. Det lyder: låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt, då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa, gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors, och därför har Gud upphöjt honom, och så vidare. Mycket medvetet placerar Paulus den här bilden mitt i sitt brev. Den om hur Jesus, som kunde ha valt himmelens härlighet, som kunde ha liksom valt privilegier, istället går den motsatta vägen. Guds enfödde son utblottar sig själv, tömmer sig själv på sina privilegier, blir en av oss, till och med han blir någon som går under oss när han tar en tjänares plats. Ordet doulos, som ju egentligen betyder slav. Och så är uppmaningen: låt det sinnelaget som präglar den vägen prägla er, den som fanns hos Kristus Jesus. Eller med bilden från konsertsalen: stäm ditt instrument, vem du än är, utifrån den bilden. Precis här anar jag också rötterna till det tjänande som inte bara är suck och stön, utan präglat av en djup känsla av meningsfullhet och faktiskt glädje. Är det inte spännande att Paulus går så långt när han ska försöka berätta detta? Att han säger att även om det här uppdraget skulle kosta mig livet, vilket ju med tiden kommer att göra, så är det, skriver han, en glädje att få lägga ner sitt liv för någonting som är så stort. Citat: ja, även om mitt blod skulle utgjutas när jag bär fram er tro som offer till Gud, så är jag glad och gläds med er alla. På samma sätt ska ni vara glada och glädjas med mig. Jag ser några tydliga kopplingar mellan tjänande i den här andan och ren och skir glädje. Den första är att glädjen tycks frigöras när man gör det man är ämnad för att göra och släpper lite av det andra. Grejen med en orkester är ju inte att alla spelar lika. Snarare är poängen att man inte gör det. Att var och en är trogen sin stämma, sitt bidrag, men att man aldrig glömmer att man är en del av någonting större. Och jag undrar om inte det här är den viktigaste faktorn till att Paulus kan tala om tjänande. Trots att han sliter dag och natt med massor med besvärliga människor, så kan han tala om tjänande i termer av glädje. Jag tror att det bottnar i att han förblir trogen den kallelse som är hans. Vid hans dramatiska omvändelse på vägen till Damaskus så får han ju ett väldigt specifikt uppdrag, ett utmejslat uppdrag. Jesus korsar hans väg. Han får veta att han, liksom varje kristen, är ett utvalt redskap. Han ska föra evangeliet till hedningarna. helomvändningen i Paulus liv mot hans bakgrund är naturligtvis provocerande. Dopkläderna har knappt hunnit torka innan han är ett jagat villebråd av sina tidigare allierade som han nu är hotfull för. De Jesus-troende lärjungar som han nu är tillsammans med får efter väldigt kort tid faktiskt rädda hans liv genom att fira honom i en korg ner utanför stadsmuren och hjälpa honom att fly från stan. Och så fortsätter det i stad efter stad. Men han backar inte. Han är trogen sin strof. I det stora uppdraget så är han trogen det specifika bidrag som Gud har gett just honom. Jag tror, och ni har hört mig säga det förut, att det finns i varje människas liv, i ditt och mitt, ett sånt bidrag. Ett slags stort ja. Ditt livs ja. Där Guds utrustning, dina naturliga gåvor, din längtan på ett märkvärdigt sätt liksom sammanfaller. Och att vår potential som människor inte kan slå ut helt och fullt innan vi hittar och bejakar det bidraget och intar den platsen. I slutet av augusti hörde jag ett föredrag av Carla Fiorina som var chef för Hewlett Packard HP. Och som sen hon slutade är en engagerad ledare för två stora volontärorganisationer, två non-profit-organisationer. Hon pratade den där dagen om den blick människor får när de hittar sin plats i tillvaron. Och så sa hon, orden jag aldrig glömmer. Hon sa, den blicken är min lön. Den blicken är min lön. Det känns när man läser Filipperbrevet att Paulus drivs av övertygelse. Han drivs av en otroligt stark motivation. Men han drivs också av glädje. Karn har hittat sin spik och nu slår han på den utan att flacka med blicken vare sig åt höger eller vänster. Och i Galaterbrevet 6 så är han inne på den processen att hitta det. Och i översättningen The Message så formuleras det så här. Granska dig själv vad du är för en och vad du har att göra i livet. Och satsa helhjärtat på det. Om det är någonting jag tycker mig har fått bevittna de senaste åren i den här församlingen, så är det vilken kraft det ligger i att människor tar den processen på allvar. När vi istället för att försöka fylla hål i verksamhetsgrupper och lag, istället ger plats för frågor som, vad brinner i dig? Vad har Gud utrustat dig för? Och så erbjuder ett sammanhang där den längtan får ta form. Då plötsligt uppstår någonting som jag hävdar är så musikaliskt som den här delen av Filipperbrevet. Där händer någonting som du både sjunger och svänger om. Och det är här det är viktigt att låta sig stämmas. Ihop med de andra. Det blir avgörande därför att gåvorna, längtan, drömmen, det finns där i oss. Inte för vår egen skull, utan för att vi tillsammans ska göra någonting stort. Vi är stämmer i en symfoni som handlar om Jesus tillbaka till den här världen. Om mänsklighetens hopp. Det kan vi aldrig pruta på. Det andra är att glädjen frigörs när man jobbar för ett högre mål än det egna. Att ställa sina gåvor till förfogande för ett gemensamt mål. Jag tror ni är många som kan berätta det här. Att det liksom lyfter glädjen från den individuella tillfredsställelsen och ger den någon slags höjd och djup som man aldrig kan nå på egen hand. Och det är slående hur starkt Paulus är, liksom hamrar in nödvändigheten av enighet och vad enighet alstrar. Enighet hos Paulus är något kreativt, något skapande. Gör min glädje fullkomlig, säger han, genom att visa enighet. Jag ska ta några axplock ur texten på hur den processen kan gå till. Det första är uttrycket tidigt i texten, visa enighet. Alltså, enighet är någonting som ska synas, som man ska ge uttryck för, inte bara gå och tänka. Om man översätter det där ordet rakt av så betyder det ungefär att ni må ha samma sinne. Men ordet uttrycker också en stark vilja till enighet. Vilket är intressant, därför att vi kan aldrig bli helt eniga, fullkomligt eniga om allt. Men det vi kan göra, och det är vårt ansvar, det är att hela tiden sträva mot enighet, söka enigheten, vilja den. Och när Paulus kommer hit och tar hans spjärn mot allt gott han kan uppbringa, och så börjar han ju den här delen av texten med det här omet. Alltså, om det finns tröst, om det finns uppmuntran, om det finns gemenskap, så gör då min glädje fullkomlig genom att visa vilja till enighet. Vad betyder det? Jag tror det betyder att där åsikter går isär, där arbetssätt tycks spreta, där du inte riktigt förstår den andra, kämpa för att bevara enigheten. Tro det bästa. Tro på motiven. Och någonting skapas där som är större än vårt enskilda bidrag. Lite senare återkommer han i samma ärende. Och då säger han, lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag. Men nu är ordet han använder ett annat. Det nämnda ordet endräkt, symsychoi, som för tanken just till symfoni. Och kanske finns den vackraste översättningen av alla just av den här passagen i den sydbaptistiske Charles Williams översättning från 1937. Vi tror att allting blir bara bättre och bättre, men det finns en del gammalt som är otroligt bra. Han skriver om den här passagen att vi ska söka enhet så att era hjärtan slår unisont. Så att era hjärtan slår unisont. Det är någonting med det här. Att låta sig stämmas ihop som inte släpper mig. Jag vet inte riktigt vad det är. Det är någonting som rör mig. Poängen med det här är inte likformning. Det är inte uniformism. Tvärtom. Ju mer olika vi är och får vara, desto bredare och mäktigare blir ju den här ljudbilden. Förutsatt att vi spelar samma stycke. Någonting som kräver vilja till att också justera sig mot de andra, lyssna på de andra, så att vi hittar den där gemensamma tonen. Hur är det möjligt när vi är så olika? Vi ser så olika på saker. Ja, precis här blir Paulus väldigt, väldigt praktisk. Jag undrar några punkter. För det första, om inte uppmaningen, arbeta med fruktan och bävan på din frälsning, om inte den måste läsas i ljuset av vad det här hela stycket handlar om. Frälst, det blir man faktiskt inte på egen hand. Det är i friktionen med alla de andra som helgelsen liksom visar sig. Det är där frälsningen visar sig. Var ödmjuka, säger han. Ödmjukhet är inte mesighet. Att man slår ut med armarna och säger, jag har inte så mycket att komma med och vad är mitt bidrag värt? Ödmjukhet har något rakryggat över. Det finns en stolthet i ordet ödmjukhet. Ordet kan betyda makt med nedböjt huvud. Alltså, ödmjukhet är att ge det bidrag som Jesus gav dig. Ge det som han gav sitt bidrag. Alltså genom att stiga ner från alla maktanspråk och så tjäna de andra med det som han har fått. Det är ödmjukhet. Tjäna, säger han vidare, utan knot och förbehåll. Det där ordet knot är lite kul tycker jag. Det står att verbet här, knorra, står det i den tidigare översättningen. Och det tillhörande substantivet där, knorr, det är egentligen fonetiska ljudhärmande ord som accentuerar det tonläge som används när man säger någonting. Det betyder faktiskt att den som knorrar, han säger någonting med låg röst. I regel i bakgrunden. Utan att man går ut öppet offentligt med det man säger. Knorrandet är mumlet, ni vet. Pratandet om de andra. Här är Paulus knivskarp. Han tycks säga, mumlet är destruktivt för enigheten. Det skorrar som ett ostämt instrument i orkestern. Det påverkar hela symfonin och det punkterar glädjen. Det blir mycket mer glädje i tjänandet om man ger sitt bidrag utan att knorra över de andra, över deras sätt att göra det. Och det är så lätt. Jag behöver inte gå längre än till mig själv. Att man börjar ställa det ena mot det andra. Därför är jag så lycklig när jag hör hur det ibland pratas här. När alla vännerna som går på bönemötet klockan 12 på onsdagar berättar för mig eller för någon annan av dem som är engagerade där att nu går vi in på bönemötet och så ber vi för alla er som samtidigt håller på att förbereda sopplunchen för de hemlösa och därför inte kan vara på bönemötet. Nu ber vi för er och det motsatta sker uppe i köket medan vi gör smörgåsar där. Så är budskapet från köket, vi ber och de ber. Det är egentligen en alls utmärkt kombination. Inte så, varför är de inte här? Utan, vad fantastiskt att vi håller på med en symfoni som är så stor så att vi inte kan vara överallt utan vi får vara trogna vår stämma och så veta att de andra är trogna sin och då växer detta till en vacker bild. Och så sist, jag tror att glädjen växer när man samarbetar. Den krymper om man tror att man kan göra allting själv. Det går inte att förneka att Paulus var en genuin teambyggare. Det är lite rörande att han i det här brevet tar tillfället att lyfta sin mycket yngre medarbetare Timoteus. Han lyfter också Epafroditos som har varit sjuk. Och honom kallar han inte bara medarbetare utan han kallar honom för medkämpe i uppdraget. Och lägg märke till, Paulus brev är från början till slut fulla av namn. Vet ni vad han gör hela tiden? Han rekommenderar olika människor. Han talar väl om en massa. Han kopplar ihop människor med varann av det enkla skälet att Guds rike inte är soloartisternas plattform. Det byggs och det växer när vi tjänar varann, när vi går ner och tjänar varann. Och är det inte så, handen på hjärtat, att Nästan allting är roligare om man gör det tillsammans än om man gör det själv och tragglar på själv. Vi har ju de senaste 2 åren sett en väldigt stark tillväxt av volontärer i vår församling på olika områden. Vi har sett det i det sociala arbetet där jag själv är engagerad. Och det behövs eftersom det varje förmiddag strömmar in så många hjälpsökande människor till vårt kyrktorg. Men så varje vardagsmorgon, sen ett par månader tillbaka, så har vi innan vi öppnar dörrarna så har vi börjat med en liten samling. Vi samlas alla vi som ska finnas där under förmiddagen och på olika sätt möta de som kommer. Vi samlas till en kort, väldigt enkel bönestund. Dit kommer städpersonal, kafépersonal, vaktmästeri, vi från omsorg, de frivilliga som ska vara med. Där är värdarna och där är samtalsjouren. Och i all enkelhet så sätter vi stolarna i en ring ute på kyrktorget. Och så ber vi för varann. Vi ber för alla de som kommer under den här dagen. Att vi ska kunna orka möta dem med kärlek. Och så blir det så tydligt för mig att det här är egentligen ett exempel på hur glädjen bara växer när inte var och en gör sitt. Utan vi gör det ihop. Och vad det gör med oss. Den där bönestunden är förmodligen det där tillfället. När vi liksom stämmer våra instrument. I relation till de andra. Och i relation till referenstonen. För allt andligt arbete. Låt det sinnelag råda hos er. Som också fanns hos Jesus Kristus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt och han blev som en av oss. Det är vårt uppdrag. Att kliva ner och så tjäna varann underifrån. Och det finns nästan ingen gräns för hur långt man kan nå när man gör saker tillsammans i enighet. När det egna får liksom falla åt sidan och så hänger man sig åt någonting större, något gemensamt. Jag ska avrunda med en uppgift som uppslagsverket Djurens liv som jag ärvde av min pappa. Inte helt och fullt garanterar att den är helt korrekt. Men den är väldigt bra. Och den anknyter till ett underskattat bibelord i Ordspråksboken 6 vad det rör tjänande. Och det är där det står: gå till myran du late, se hur hon arbetar och bli vis. Finns, berättar Djurens liv, en slags myra som är mästerlig när det gäller samarbete. Vandringsmyra är familjen. En läskig typ. Honorna kan bli upp till 5 centimeter långa. De lever i stora kolonier på upp emot flera miljoner individer i varje koloni. Och de är oerhört glupska. Vilket gör att bristen på föda tvingar dem att flytta väldigt, väldigt ofta. Och ett sånt tåg när miljoner myror ska byta lokalisering. Det tåget, skriver Djurens liv, går sakta fram utan att låta sig hindras av något. Och så citerar jag. Ja, det påstås till och med. Att om ett vattendrag behöver överskridas så bildas levande bryggor över detsamma genom att individerna håller fast i varandra liksom länkar i en lång kedja. Jag somnade och drömde att livet var glädje. Jag vaknade och fann att livet var tjänande. Jag tjänade och fann att tjänandet var glädje.